Ja.
Har vi ljud?
Ja.
Tänker att vi...
Vi står upp och hör dagens heliga evangelium.
Läser från Lukas evangeliet, 9:e kapitel, börjar i vers 18. En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: vem säger folket att jag är? De svarade honom: Johannes döparen. Men en del säger Elia och andra någon av de gamla profeterna har uppstått. Han sade till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade: Guds messias. Då befallde han dem strängt att inte tala om det för någon. Och han sade: människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt igen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för idag. Tack för att vi får vara här. Vi ber dig, Herre, för veckan som ligger framför nu. Vi ber dig för Hope for this Nation. För det som kommer i och med det, Herre. Vi ber att du får vara centrum. Vi ber om din... att alla som är involverade får se dig, får placera dig som kung, Herre. Vi gör det nu, vi lyfter upp ditt namn över den konferensen, över den helgen, Herre. Tackar dig för den. Ber för alla från EFS som är involverade på olika sätt. Och jag signar dem, sänder dem, Herre. Tackar dig och ber att du förbereder marken där, att du drar rätt människor dit. Så ber dig, kom nu helige ande hit. Kom och fyll oss, Herre. Tack för att du är här. Jesus. Ber att du får tala klart idag, Herre. Att vi får höra din röst, Herre. Du talar till vårt hjärta. Amen. För ett antal år sedan så gjorde jag en DTS. Det är en förkortning för något som heter Discipleship Training School. Det är en lärjungaskola inom en organisation som heter UMU, vilket också är en förkortning för ungdom med uppgift. Det är en missionsorganisation. Man åker och gör en typ av bibelskola och så får man åka på missionsresa med dem. Jag gjorde detta på Hawaii. Så jag hamnade på andra sidan jorden Gud lurar dit mig på något sätt. Och jag är fantastiskt tacksam över att ha fått spendera en tid på Hawaii. Det var schysst utav Gud. Jag var där i alla fall, och under min tid med UMU så fick vi i uppgift där, för vi studerade olika världsbilder och vad det innebär för oss att ha en världsbild. Och vi bär ju på en kristen världsbild, att forma vårt sätt att se på världen som kristna genom Bibelns, hur Bibeln förklarar det, genom hur Gud ser på världen. Vad är Guds verklighet liksom? Och alla olika religioner kommer ju med sin världsbild, sitt sätt att se på världen. Och det samma, vi lever i ett sekulariserat samhälle, och där lever man med det sättet att se på världen. Och vi studerade detta och i det också då, när missionen får prägla väldigt mycket, hur bemöter vi människor som har ett helt annat sätt att se på världen. Och i det här så sänder de ut oss att göra små efterforskningar så att säga i vårt lilla samhälle där på, om man säger, baksidan av ön. Det finns en turistsida av den här ön på Hawaii som jag var på. Och så fanns det baksidan som var lite mer den här lokalbefolkningen och hippies och sådär. Så det var mycket folk som hade samlats där som hade liksom råkat ut för tråkigheter och rökt mycket marijuana och sånt där. Så vi var ute och pratade med folk där och såg, ja, men vad tror du på? Vad tror du på? Och i det så fick man höra allt möjligt. De kunde ha plockat någonting här och plockat någonting från det här. Och jag var i många fall överrumplad lite grann av oj. För att det här var ju människor som levde ett liv som inte hängde ihop för dem. Och de hade plockat från ett smörgåsbord av andlighet och av olika saker. Och bara fört in i sitt liv på något sätt. Och det var motsägelser i det här. Men det spelade ingen roll för dem. Så. Men och också då, hur får man ge ett evangelium till dem? Hur får man presentera Jesus för dem? Var ju också för oss att fundera över, att be över, att försöka möta dem i det här. Och där kunde man få se väldigt olika bilder. Och här tror jag på något sätt att vad Jesus säger. Så här, jag fick möta människor som hade de här jättekonstiga, för mig då som jag såg det, jättekonstiga sätten att se på världen. Och samtidigt fick man en väldigt nöd för dem. Och ser vi på vårt samhälle idag så kanske det inte kommer fram så mycket på ytan som det gjorde där. För det här var människor som levde på många sätt i misär och kunde tycka att det var skönt ibland också, för att de levde i sina surfshorts och låg på stranden hela dagarna, fast på sunkiga stränder. Men det som är i vårt samhälle är ju att människor samlar på sig sin världsbild, det som är sant för dem själva, och i det så bygger de på vad de tror om Gud, vad de tror om verkligheten, vad de tror om världen. Och där är vår uppgift att, ja, men hur ger vi Jesus till dem? Vårt tema idag är att Jesus är helt unik. Och det är jag fullt övertygad om att han är. Han är någonting helt annat än vad som finns på något annat håll i världen. För att han är Gud. Det var Petrus säger här, att du är Guds messias. Och den uppenbarelsen har han fått genom att ha vandrat med Jesus under flera års tid här. Och har fått se det i Jesus. Har fått få den uppenbarelsen av Gud genom att se Jesus. För umgås med Jesus. Och här då så får vi försöka också ta med det här till världen. Det är vårt uppdrag att visa att Jesus är Messias, han är den unika. Men jag tror att det finns en viktig fråga i den här texten som Jesus först ställer innan han säger till Petrus, vem säger ni att jag är? Så säger han, vem säger folket att jag är? Och det är lite det som vi fick gå ut och fråga där. Och här lever vi i en annan kontext än vad jag levde i på den här lilla byn på Maui. Men jag tror att det är samma sak, att vi behöver ha en medvetenhet om vad tror vårt samhälle, våran kultur om Jesus. Vad tror de om vem Jesus är? Tror samhället att han är helt unik, att han är Messias? Ja, då är det fantastiskt. Då är vi i en helt annan position än vad vi är just nu. För nu tror de inte det. Och sen så kan vi se att i olika sfärer så ser man olika på vem Jesus är. Man kanske har någon väldigt tydlig uppfattning. Eller så har man inte någon uppfattning alls. Men känner jag att Gud har placerat mig här. I det här området, i den här gruppen. Det är de här som han sänder mig till. Eller nu börjar jag bemöta de här. Då är det viktigt för mig att också förstå mig på hur relaterar de här människorna till Jesus. Vad finns det för bild här av vem Jesus är? För jag kommer med min bild av att Jesus är Messias. Han är början, han är slutet. Han säger i Johannes 14:6 att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och det är det som jag går in med. Att det här är vem Jesus är. Och han är unik, det finns inget annat. Men de här, alltså beroende på hur människor, även om de flesta håller inte med mig och oss på våra olika sammanhang. Men beroende på vilket sätt de inte håller med mig och på vilket sätt deras världsbild säger att nej, men det här stämmer inte. Så får vi bemöta det på olika sätt. Och där ser vi på Jesus också att han gör det. Han sänder iväg sina lärjungar och han går själv in i sammanhang. Och han bemöter människor utifrån där de är, utifrån vad de vet, vad de har för författade meningar. Och jag tror att det är jätteviktigt för att vi ska kunna leva ut vår vision och vårt uppdrag. Sen så finns det, alltså vår grundposition, vår grundkunskap på något sätt, alltså vår mission utgår från att Gud är Messias, han har sänt oss, vi går med det budskapet har kraft. Och det kan vi gå in med i vilket sammanhang som helst. Och vi kan vara självsäkra i det. Vi kan vara inte överdriva på det sättet. Men vi kan gå in och vi kan... Hallå, det? Ja. Vi kan gå in och föra med oss det. Och tro att när jag säger detta så gör det en skillnad. Jag bär med mig något till det här sammanhanget. Men vi bemöter det på olika sätt. Jesus möter de som har en låg position. De som han talar om som syndare. Möter han på ett sätt. Tullindrivarna, de här som människorna ser. Ja, som de ser skeptiskt på. De möter han på det sättet som han behöver möta dem. De sjuka. De utkastade liksom. De spetälska till exempel som är orena, som ingen vill möta, de möter han utifrån det. Och sen så har vi fariseerna som anser sig vara perfekta och som folket anser kanske vara perfekta också och ha sin allt klart för sig. De möter han utifrån det och det är helt olika sätt som han tar sig an det. Och jag tror att Gud han vill visa oss vad har han för strategi där vi är. Och vad har han för uppenbarelse för oss. Men först och främst är uppenbarelsen att Jesus är Messias. Och han är unik och han vill visa det för dem som vi är ibland. Så vem säger folket att Jesus är? Och hur presenterar vi att Jesus är Guds Messias? För det behöver vi ha det svaret som Petrus säger. Du är Guds Messias och vi följer dig. Och den här texten i Lukas 9, i samma kapitel precis innan så sände Jesus ut sina lärjungar. Han sände ut dem 12. Han sänder ut dem att predika
evangeliet om Guds rike. Och han sänder ut dem att bota sjuka. Att det står så här. Han gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka. Och det står i Lukas 9, vers 1 och 2. Och han sände dem till olika sammanhang. Och det här är liksom första grejen som de ska göra. De ska predika Guds rike. Med under och tecken har de kraft att göra. Han har gett dem den kraften. Han har gett oss den kraften. Jesus säger att han säger att åt mig har getts all makt i himlen och jorden i missionsbefallningen. Och vi ska gå ut med den här vetskapen om att Jesus är Messias. Det har vi sagt flera gånger nu. Och det är den Messias som har all kraft och som har sänt oss med den kraften. Och precis efter bekännelsen om att han är Messias så visar han sin härlighet för Petrus, Jakob och Johannes. Och sen så blir de 70 lärjungarna utsända med i princip samma uppdrag som tidigare. Men för att förbereda marken för Jesus när han ska gå till de här städerna. Och det är vårt uppdrag att gå ut och bära Jesus till mästarna, den unika Jesus, och förbereda för att de här människorna ska kunna förstå att Jesus är unik. Och då återigen, vi måste bära det själva. Vi ser om Jesus i Bibeln, att vad Gud säger om honom, så säger han vid dopet, vid Johannes dop, i Lukas 3:22, så säger han: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Så det är något vad Gud säger om Jesus, att det här är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det, och i, som jag nämnde vid förklaringsberget, där han uppenbarar sin härlighet också i Lukas 9 här, så säger Jesus till lärjungarna som är med att det här är min älskade son, säger han igen, och så säger han: lyssna till honom. Så vi behöver ha relationer med Jesus, vi behöver lyssna till Jesus, vi vet att Gud har sin glädje i honom. Och vi får lyssna till honom. Och han sänder ut oss. Och vi vet de här löftena som ges till Maria. När hon får höra om att hon ska få bära Jesus. Att vem det är hon ska få bära. Men sen när han bärs fram i templet. Så kommer det fram människor och profeterar över Jesus och säger saker om vem han är och vad han ska få göra. Och Johannes döparen säger, när han kommer gåendes längs Jordan, så säger han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och det här är den unika Jesus som vi får bära med oss till världen. Men då måste vi veta vem han är och bemöta sammanhanget utifrån vilket sammanhang det är. Vi ser, och där tänker jag på Paulus. Paulus som är en av de stora missionärerna i Nya Testamentet. Han kommer till hedningarna och bemöter de olika situationerna utifrån vad som händer där. Han kommer till grekerna och Han för in evangeliet i deras kultur. Han talar, om man säger, grekiska in till grekerna. Ett fantastiskt exempel på det är när han kommer till Areopagen det stora centret för att debattera i den grekiska kulturen, där de ville liksom där filosofin fick vara centrum. Och man stod där och bara lyfte sina åsikter till varandra. Och Paulus fick komma fram och han lyfte fram att ja, ni har en Gud som står som en okänd Gud. Och så lyfter han fram det här. Och han förkunnar evangeliet utifrån det. Och det här är också att har människor ingen förutfattad mening av vem Jesus är, eller har de en väldigt tydlig sådan och kanske är helt emot, eller så, då är det den positionen som vi får arbeta utifrån. Och inte vår egen. För att Jesus är helt unik. Och han har ett glädjebudskap för den här personen, det här sammanhanget. Och Paulus visar på att visheten, ledningen från Gud, vår kunskap som vi kan få utav honom, kan låsa upp fantastiska vägar in där. Och det, evangeliet har den kraften. Men ibland så kan vi vara för låsta i vårt eget sätt att se på saker och ting och inte möta människan där han eller hon är. Och det får jag verkligen tala till mig själv också. Att det är väldigt lätt att också då bli bekväm bland oss, för att vi ser världen på olika sätt. Vi har inte exakt samma världsbild, men vi har vår tro gemensamt, och där kommer vi samman, och det är uppmuntrande, det är tryggt, det är skönt, och det är positivt. Vi behöver det. Vi behöver fira gudstjänst tillsammans. Vi behöver smågrupper. Vi behöver uppmuntra varandra. Men vi behöver stretcha oss själva också. Vi behöver finnas i sammanhang där människor som utmanar mig i det och ser världen annorlunda. Och det är jättesvårt för mig som jobbar här i den här byggnaden. Jag behöver ta aktiva kliv för att komma till plats, sammanhang och platser, människor som inte tror, som väcker mig på det sättet. Men det är också så, tror jag, att omständigheterna, de kommer inte alltid, alltså de kommer inte säga till oss att Jesus är Messias. De kommer inte alltid säga att han har makten och att vi är hans ambassadörer som får bära det här. Vi kommer inte höra det från världen, från omvärlden, från folket, som Jesus säger. Vem säger folket att han är? Det kommer vi inte höra. Det är inte det budskapet som kommer utifrån. Och det är inte alltid vi kommer höra det inifrån kroppen heller. Förhoppningsvis kommer vi höra det. Men vi har olika tider, och vi i kroppen kämpar med olika saker, och olika människor är bra på att påminna oss om detta. Men man kan sitta i konversationer och det kan vara olika saker som händer och så här, som trycker ner det för oss och så. Men vi behöver uppmuntra varandra i detta. Det är en första grej, att vi behöver uppmuntra varandra i att komma ihåg att Jesus är Messias. Han har all makt, och vi får leva under det, vi får leva med det. Och där tillbaka igen, att ensam är inte stark. Och vi har gjort en satsning med smågrupper under, ja, nu har jag inte varit här så länge, men jag tror det är ett halvår eller något sånt där. Och jag tror att det är jätteviktigt med, alltså, den mindre gruppens betydelse, att få komma samman med andra kristna, både i det här stora sammanhanget, och få tillbe, fira, få fördjupning, men också det mindre sammanhanget, att få knyta an, liksom, att få ja, brottas tillsammans, att få dela gemenskapen, läsa Guds ord tillsammans, tillbe tillsammans, äta tillsammans. Hur det nu utformas för oss. Men det är en uppmuntran som också hjälper oss att bära detta till dem runt omkring oss. Och så står det i första Johannesbrevet 2. Ska vi se. Det finns i Bibeln någonstans. Här. Vers 27 står det så här: men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er, och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt, och den är sanningen och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er. Vi har fått en smörjelse av Jesus. När vi har tagit emot honom, när vi har döpts, när vi har tagit emot den helige ande, så har vi fått en smörjelse av Jesus, och den förblir. Det är inte något som kommer och går. Det är inte någonting som baseras på hur vi känner oss idag. Utan han har lagt någonting i oss, han har lagt gåvor i oss, han har lagt en kallelse i oss, och den består. Och vi bär en smörjelse som vi får bära med oss till sammanhang, till folket. Och det är en smörjelse av Jesus Kristus. Och i det så får det är det som lärjungarna sänds ut med, den här smörjelsen. Och den består. Den är där, oavsett om jag känner att nej, idag är Jesus inte med mig. Eller om jag känner att wow, Guds närvaro är helt över mig, helt och hållet. Så det avgör inte smörjelsen. För att Gud har lagt den i mig, och den får följa med mig. Så vi bär med oss det. Sen leder Gud genom våra känsloliv och på massa olika sätt. Och det får vi lära oss att följa Gud på det sättet. Men just det här att vi bär en smörjelse, vi går fram med en smörjelse, det förändras inte. Det har han lagt ner i. Så jag tänker på här på den fula ankungen. Att jag växer upp med ankorna liksom, och känner sig som en ful anka. Ja, ni kan den storyn. Men får sedan möjligheten när man förstår att det är faktiskt en svan, att det är något annat som är ämnat för en. Jag ska vara en vacker svan och så, men kommer kanske tillbaka till ankorna igen, då kan man få de här tankarna igen, att ja, jag kanske skulle vara en anka ändå. Det känns ju så hemma. Men svanen är mitt tillstånd som jag är kallad att vara. Så vi får tro på smörjelsen. Tro på det som Gud har lagt ner i oss. Vi får tro på att vi är starka i det. Gud har lagt ner något i dig, och det har gjort dig stark. Det innebär att du går in i ett sammanhang och påverkar genom det. Det är Guds styrka, och han överger inte. Gud blir inte svag genom att du känner dig svag. Utan Gud är alltid stark, mäktig, allsmäktig. Jag kan känna mig hur svag som helst, men det är ju bara honom mer utrymme. Så vi får agera från tro snarare än från vår känslotillstånd. Och så vi får Vi måste tro på faktumet att smörjelsen finns där oavsett hur vi känner. Och genom det så får vi, ja, när vi säger att på Jesu fråga, vem säger du att jag är? Så får vi säga att du är Guds Messias. Och vi får bära det till världen, till folket. Och vi gör det genom den smörjelsen som han har lagt ner i oss, som består hela tiden. Och episteltexten för idag kommer från första Johannesbrevet, kapitel 4. Vi börjar i vers 10. Och det talar om Guds kärlek här. Det står att detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål för oss, mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Och jag tror att jag behöver inte säga så mycket. Jag tror att det är mycket där som bara sammanfattar det. Att det vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi får ta med oss det. Och att kärleken har nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Jesus är unik. Och han är unik i den här världen. Han är kärlek i den här världen. Fullkomligt kärleksfull. Och sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Så vi ber och sen ska vi bekänna vår tro tillsammans. Herre, tack. Tack för att du är unik. Tack för att du vill möta människor överallt, Herre. Tack för att du har gett oss uppenbarelse av att du är Messias, att du är kärlek, att du är styrka, Herre. Att du är början och slutet. Du är så fantastisk. Du är Messias. Och jag ber att vi får ännu mer uppenbarelse av det. Vad det innebär. Kom nu, Herre, med din ande och uppenbara det för oss. Jag ber att vi får bära den uppenbarelsen. Vart vi än går. Tack för att du har lagt din smörjelse i oss. Jag ber dig om att du gör oss medvetna om det, Herre. Så vi bekänner vår tro tillsammans.